Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Nu ska jag filma på dig att du är rasande.
Vad är jag rasande på nu då?
Nej, men du sa ju jag är på...
Ja, jag är ju rasande. Nu är det många som kommer kanske sitta spända inför att Anton och Johans avsnitt ska komma. Och det kommer ju.
Ja, men inte än.
Inte riktigt än, men snart.
Och nej, vad besviken de är nu när de har våra röster. Ja.
Du är för Anton och Johan.
Anton och Johan. Och när vi kom hit. Åh, vad trevliga. Ja, det var konstigt att de vill vara tillsammans med er, typ.
Johan, en kille som jobbar här, sa så här: så sjukt, de spelar en helt annan liga än er.
Du, det är typ sant. Det är typ sant, i alla fall i mitt fall.
Ja, i mitt fall också. Alltså, tycker att Anton är ful.
Nej, jag menar mer att, att kanske ni är mer jämlikar i personlighet. Alltså person, nu menar jag mer, inte utseendemässigt.
Jag har haft perioder där jag tyckte att Anton har varit väldigt mycket snyggare än mig.
Har du?
Ja.
Det har jag aldrig känt i min relation.
Nej. Men det har jag känt i min. Men sen så nu har jag en period där jag känner att ja,
det är du.
Ja, men där nu börjar jag känna att.
Men Johan har ju en kropp som en grekisk gud.
Ja, det är
så han, det är liksom det problemet där att han alltid liksom har sin, alltså han har ju en otrolig kropp.
Ja.
Gud, jag sitter och skryter mycket, men det är faktiskt sant.
Men Anton har en otrolig look bara. Ja. Det kan man, det är så här, man tycker alltid att sin kille är snygg, eller alltid tycker man ju verkligen inte att, alltså det är, menar det är för perioder man kan tycka att de är mindre snygga.
På vintern är vi väl inte snygg någon av
Nej,
oss.
Nej, exakt. Och precis som en själv så kan man ju se så på sin kille, men det jag menar bara att om Johan hade sagt det här till mig för typ 2-3 år sedan kanske.
Hade du kanske blivit,
va? Oh, gud. Ja. Men nu så har jag en period som är väldigt snygg och sexig. Så
ah, snygg och sexig.
Jag vill bara berätta att jag har bihåleinflammation, är rasande och vad heter det, känner ingen doft. Alltså jag har inte känt en doft på en vecka. Får jag bara berätta det sjuka?
Ja, Jakob, lägg in ett pling efter varje. För det är, hur ofta har jag, är inte Hanna sjuk? Bing. Ja. Rasande? Bing.
Ja.
Det är liksom Hanna bingo.
Ja, jag är inte sjuk så ofta, men jag känner inga ofta. Ja, men nu är det någonting som är on brand för mig att ha bihåleinflammation. Mm. Det har jag jävligt ofta. Mm. Men det här är en grov variant som jag har just nu. Jag har liksom lättare varianter. Mm. Då känner jag alltså ingen smak eller doft whatsoever. Alltså ingenting. Och det är också jävligt tråkigt. För det enda jag vill göra när jag är sjuk är att äta. Mm. Och liksom dricka. Men det går inte. Jag har tagit covid-test igår för jag har varit bara orolig för jag ska träffa Blanche och dig. Mm. Men jag hade inte covid. Och jag har inte haft någon feber. Eller, men i alla fall. Men den enda doften jag bara så här, när jag tänkte, men gud, nu känner jag en doft. Nu kanske jag blir frisk. Det var när jag sket. Vad handlar det om? Är det för att den doften är liksom så otroligt stark?
Nu är jag på bättringsvägen, känner du.
Men sen så när jag tog på mig parfym, eller speciellt när Anton stod bredvid mig i morse och tog på sig sin parfym som ändå luktar så jävla mycket. Ja. Alltså den här Byredo Eau de Mortel.
Oj! Ja,
ja, du vet,
en tung gung.
Det är en tung, det är liksom som man, så här, i vanliga fall brukar jag vara så här, bara backa ut från toaletten. Ja. Morse, han stod liksom och sprayade över hela sig när jag stod bredvid. Och jag var så här, ja, det är som att du sprutar med en blomspruta. Jag känner ingenting. Med skitdoften, den kommer jag inte undan.
Är du en sån, en av mina bästa kompisar har ju alltid, känns som att hon alltid har bajsat. Varje gång hon har gått på toaletten har hon bajsat. Och Hon har aldrig varit på toaletten utan att bajsa. Och då alltid försökt liksom dämpa doften med parfym. Så jag känner ju bara liksom, att gå in i hennes badrum, det är liksom parfym och bajsdoft. Det blir ju inte bättre av att stå och spruta en parfym där inne. Den bland, är du också en parfymsprut?
Det är verkligen.
Så det kanske var dig jag pratade om. Ja. Nej, det är en annan.
Men jag bajsar inte så ofta. Men absolut, den där med parfymen gör jag mycket. Morsan och farsan, nej, det var en riktig sån där 90-talsgrej att tända en tändsticka. Höll ni också på med det eller?
Ja, funkar det?
Det funkade då, tror jag, va? Men
det är svavlet, ja, på något sätt som ska då ta upp. Eller är det syr? Ska den ta upp syret?
Syret tror jag. Det är väl något sånt.
Men då luktar det ju bara svavel där. Då vet ju alla vad man har gjort ändå,
jo,
också.
Jo, men det vet vad man har gjort. Men det är att känna en bajsdoft som är vidrigt ju.
Men det är också så kul då, att ha en sån här liten lilltoa då, som man har.
Ja,
och så har man en tändstisk.
Friend of the show! Lilltoa!
Man har hårdtvål
med pubisår
och en tändstisk ask.
Jävlar vad Sundsvall 92!
Lilltoa represent!
Har du skiter på lilltoa?
Och så var det, ja.
Nia, du har skiter på lilltoa.
Du, jag skulle aldrig bajsat på våran lilltoa. Det var under min värdighet. Mm. Otrevligt.
Folk har verkligen problem med sina toalettvanor. Alltså, jag märker det nu när jag jobbar mycket på kontor.
Mm.
Jävlar vad folk är ängsliga. Alltså. Jag skulle ju säga att jag är väldigt oängslig för att vara kvinna.
Ja.
Alltså verkligen oängslig. Ja. Det vet ju ni. Alltså, och jag, som sagt, som jag pratade om, så här, att jag försöker vara en skön tjej och prata om bajs. Det är inte det. Det är bara att det är min
personlighet.
Eller det, jag vet. Vad är hönan, vad ägget. Men i alla fall. Nu när jag jobbar på kontor, folk kan alltså inte bajsa på jobbet. De behöver alltså gå ner, vi sitter i filmhuset, och sitta sig på alltså toaletter i liksom i en källare för, ja, men, att kunna göra nummer två.
Skoja inte, när jag jobbade i ett stort varuhus, då fick jag liksom fick jag typ andra dagen tips från en tjej. Här har du en toalett där du inte blir störd. Först tar du en varuhiss ner till ner i källaren. Sen tar du en till hiss ännu längre ner. Sen går du tre trappor och sen behöver du 10 nycklar för att typ öppna. Och sen hittar du den perfekta bajstoaletten. Man bara, jag är ju bort en hel arbetsdag för att ta mig till den här.
Men så, ja, men det, och det är det också, för att mina kollegor försvinner iväg ibland. Och jag bara så här, vart är bla bla bla? Nu vill jag inte outa någon här.
Nej.
Och så bara, nej men han är liksom, han är ju, ja, han är inte här. Och så vet ju alla så här, ja, han inte, det är inte lunch.
Nej.
Så han är inte och köper lunch.
Nej.
Och liksom, var skulle han annars vara? Alltså det är ju bara så här, ja, när han kommer upp, det är han nyskiten. Alltså det vet ju alla då. Då är det väl bara bättre då att gå in på vanliga toan, göra det snabbt. Alltså jag bajsar så snabbt så att ni, sen kan jag fatta, man kan ha problem med magen. Jag har ju det, men åt ett annat håll. Mm. Alltså att det går väldigt snabbt. Och då gör man bara det snabbt, snabbt på med kranen. Jag brukar i alla fall, vi också, det är väldigt bra när man har sån här handduks, alltså papper som kommer ut ur en sån här maskin. Så den låter ju väldigt högt. Så ifall man känner att man har en rejäl fis på gång,
då
kan man bara dra handen där uppe.
Ja.
Och då kan man pruppa loss. Och sen är det bara, och så älskar jag att vårt kontor har ju såna här sprayer. Om man jobbar på ett kontor som inte har såna där doftsprayer, köp in såna.
Ja.
Själv, alltså köp en privat.
Sen finns det ju dem, jag kommer ihåg en annan kompis köpte sån här olja som man droppar i. Som då ska hålla.
Non-poop, vad heter de? Ja. Som luktar typ citron.
Ja, citron och ro. Men det också luktar
jätte. Ja, det luktar för starkt.
Ja.
Alltså man droppar i toaletten.
Ja, så det lägger sig som en hinna också, tror jag. Olja, så att liksom det inte ska komma upp då på något sätt, de här värsta.
Precis, andra tips jag har, för man inte har en sån där doftspray, så tips är ju, eller innan man ska sätta sig för en rejäl avlossning då kan man pumpa ner toalett, eller tvål i toaletten.
Uh-huh.
Och spola en gång så det börjar komma lite skum sådär, så då lägger det sig lite som en hinna. Och så fyller man ju handfatet med varmt vatten, det varmaste. Pumpa ner tvål där också. För i den här röken som kommer från det varma, då blir det väldigt mycket ånger. Alltså, då blir det doftånger.
Nej, men det är också jättehemskt att gå in i en fuktig, fuktig bajs toalett.
Ja, vet,
det är inte heller så trevligt.
Men, och sen så när du är färdig,
varmfuktig.
Det är också ett tips att spola med locket stängt. Då sprider det sig inte heller doften. Och spola medan du sitter och bajsar. Direkt när du har haft en avlossning, då spolar du.
Det är beginner.
Jo, men jag bara liksom.
Men det andra var bra, men.
Och sen då när du är färdig och du känner fortfarande så i den här doften, tvätta händerna ungefär, alltså länge kokhett, skållandet, och liksom gnugga händerna så att doftpartiklarna i tvålen liksom går sönder och sprider sig. Och så brukar jag vifta med händerna mycket också. Det var mitt tips.
Jättebra.
Du, Hanna?
Ja.
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka. Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, ja, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra?
De måste ha så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar, vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras, nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet vi också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ger bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Vet du vad jag vill prata om?
Nej.
Bråk. Mm. När vi var på middag med han och Amanda och deras vin Golden Year, så pratade...
Fan vilket gott rosé. Får man göra reklam?
Ja, men man får ju säga att det är jättegott. Tyvärr som sagt drack jag ju upp alla.
Fördruckade. Men vi tog ju, jag köpte lite flaskor hem. Så att nu...
Det är bra pris på den också. Mm, det är verkligen bra. Bra tips. Mm. Rosé-tips. Och då pratade hon om, det har de säkert pratat, men deras stora bråk. Det här med liggande och stående telefon. Alltså att Alex tog en bild i liggande format. Och det blev liksom... Och att egentligen så handlar ju inte bråket om det. Mm. Utan det handlar ju om allt annat som de tänker om varandra.
Ja.
Och så är det så roligt för att alla relationer har ju såna där bråk.
Mm.
Och jag och Johan, eller vi har haft två bråk nu senast tid. Ett sånt här lite lättsamt som ändå är, det är lite som det är lager på laken. Mm. Och så kanske ett mer allvarligt bråk liksom.
Mm.
Men då är det nu i våran flytt. Så flyttade vi, rensade vi över vårt förråd och så hittar vi en sån liten... Vad heter de? Matroska docka. Du vet, sån Russian doll.
Ja, just det. Som docka i docka.
Docka, docka. Och jag bara, men vad var det här för någon? För jag älskar såna.
Mm.
Älskar dem. Och Johan bara, den där har mamma och pappa köpt i Moskva till mig. Och så är jag så här, tittar på honom. Din mamma och pappa har aldrig varit i Moskva. Jo, då har de visst det. Du vet väl inte överallt. Jag bara, jo. För så här är det att, alltså, när folk berättar saker för mig. Jag kommer ihåg, det ska jag säga. Ja, det finns ingen... Eller hur?
Ja, jag instämmer. Och vet du, Johans föräldrar, de är såna berättare, så du hade vetat om de var i Moskva. Precis som jag hade vetat om Mats och Anita, Antons föräldrar, hade varit i Moskva.
Och så blir jag jätte, så här, börjar jag så här, han vill ju bara så här, kan vi sätta det? Jag bara, Johan, för det första också, om man har varit i Ryssland, då har man förmodligen varit i Sankt Petersburg, sa jag. Vem fan åker till Moskva? Din mamma och pappa inte. Han bara, jo men alltså... Alltså, vi har ju inte varit samma. Du vet väl inte vart de var när inte vi var ihop? Jo, jag vet exakt vilka länder de har varit. Jag vet exakt vart de har varit. Och det här är så...
jävla stark.
Det är så, och så är det så sjukt, för att det är verkligen så här att Johan är en person som bara säger saker. Han bara säger saker som min mamma och pappa var i Moskva.
Det är det du
är. Jag är det, sluta bara säga saker.
Fan, jag känner också irritation nu.
Bara som en,
hur kan man bara säga
ja. Ja. Och så tittar jag på den där dockan lite mer. Alltså det här är så sjukt, för då är jag som en agent också. Jag bara, det här är inte Inas stil att köpa present. Jag bara, det här är din syra som har köpt till dig. Din syra Annika. Han bara, så är det ingen mer med det. Sen så träffar jag Johans mamma. Och då springer jag snabbt upp och hämtar den här. Sluta inte. Matroska docka.
Precis såg en klonkola.
Och så
springer du, är liksom, du ska lösa det här nu.
Johan är inte hemma.
Jag ser dig i trench och förstoringsglas.
Ja. Och så tar jag fram den här dockan och så slår jag den på bordet. Så bara, känner du igen? Och hon tittar på mig. Va? Nej, va? Hon ser verkligen frågande ut.
Känner du igen den här?
Då vill jag fråga en annan sak innan. Har ni någonsin varit i Ryssland? Hon bara, va? Nej, vi har aldrig varit i Ryssland.
Alltså Johan. Han är babbelmun.
Babbelmun. Och då säger hon, men Annika har varit i Sankt Petersburg.
Moskva.
Moskva, din sjuka. Tänk på vad du säger. Alltså jag är orolig för hans jobb, Hanna. Vad säger han på sitt jobb? Jag är riktigt orolig.
Och då är Anton där och är du.
Ja.
Agent. Vad menar du, Johan?
Ja, vad menar du? I vår relation, när det bara är jag och Johan hemma, det betyder att vi sitter vid matbordet, Johan säger en sak, men jag känner han så väl så jag vet att han menar en annan sak. 99% av våra konversationer är så här, jag var och handlade här, då vet jag att han var egentligen där och handlade något helt annat.
Men, nej, du kan inte vara så arg på honom, för jag är ju Johan i vår relation.
Du också bara säger.
Jag säger ju saker och Anton. Men Anton blir så irriterad i slut, så han gör ju den där agentgrejen. Så han låtsas inte förstå. För jag säger bara liksom någonting. Alltså jag bara säger. Jag är ju, det är därför jag stör mig på Johan, för jag stör ju mig på det på mig själv. Jag är ju likadan.
Ja. Säg rätt!
Ja, jag vet, men ibland jag bryr mig för lite för att säga rätt. Det är typ det. Mycket kan vara med populärkultur med mig. Att jag säger att jag har sett en film. Typ. Jag säger att jag har sett Nyckeln till frihet och Anton vet att jag har sett Forrest Gump. Alltså, men det är en klassisk film. Ja. Och jag tycker du borde veta vad jag menar.
Det där är jag, Johan. Säg bara.
Och så ska Anton vara så här. Vad menar du? Eller så här. Och det är mycket också nu när vi bygger altan. Jag är så här. Vad blir det för, vad ska vi ha för liksom regel där då? Och han bara, regel? Ja, reglerna är ju satta.
Men det där är taskigt av Anton.
Och jag bara, jaha, men är det ås? Eller vad är det, en planka, bräda? Det finns ju mycket det kan ge. Ja, okej. Okay. Ja, du menar, pratar du? Men ibland är det ju också ärligt från honom. För han förstår ju inte. Nej. Då heller. Men det störiga.
Jag
det
förstår taskigt, allt. Men det här är ju mer också.
Men det taskiga är ju när han då så här, vad menar du? Då vill man ju mörda den som låtsas som att den inte förstår.
Ja. Men det vet ju du. Mm. Att med mig och Johan. Jag kan ju översätta hans språk i mitt huvud. Men jag är ju orolig för då, som sagt, i arbetslivet.
Ja, de som inte kan tolka.
De är inte Johan tolkar på det. Nej. Sättet.
Men jag tror Anton är ju det. Ja. Alltså. Men nu ska Johan byta jobb, så nu blir det ju problem för dem.
Nu kommer det krasch. Nu kommer kraschen. Korthuset kommer fallera totalt. Men det är också lite det här att han blir sur på mig. För då är det så här som, den här ryska dockan som min avlidna pappa köpte i Moskva. Ungefär.
Ja. Så är det bara hitta
på. Sluta sprid. Säg inte till Florence där, så att han går ner på knä till henne. Den här köpte mamma och pappa till mig i Ryssland.
Det finns ingen sanning i någonting. Och det, problemet till det där blir väl också att så här, vad är sant och vad är inte sant då? Mm. Alltså, för Florence, hon kan inte avgöra ifall det.
Och sen också överdriver då, han bara, mamma och pappa har varit på, de har rest så alltså de har rest, men de har inte rest så mycket. De har varit i Krakow, vet jag. Det vet jag att de har varit. Och de har varit på lite vanliga ställen som vi andra människor också har varit på. Inte Moskva. Ja. Ja, men det är ju verkligen, det där är ju inte, det var ju inte den matroska dockan.
Nej.
Den, bråket är ju som en Russian doll. Exakt. Det bara upp, det blir mindre och mindre.
Exakt. Och så den lilla dockan, den symboliserar, tänk dig för innan du säger något. Eller tänk såhär,
kan du säga rätt?
Ja, kan du säga rätt någon gång, din jävla. Som det är också så här, jag och Anton hade ett bråk.
Mm.
Och det var, jag har städat halva huset.
Mm.
Redan för kanske 3 veckor sedan, så vi har ett väldigt så lyxigt ekgolv som vi inte lagt in i huset, utan det låg där för att det är alldeles för dyrt för att lägga det själv. Men då är Anton väldigt rädd om det här golvet. Och då i köket blir det ju fettfläckar på golvet. För det sugs upp också snabbt. Och jag är den som lagar absolut mest mat hemma.
Ja.
Och Anton är mycket mer ordningsam än mig.
Mm.
Men när man lagar mat, man plockar diskmaskin, man ställer in i diskmaskin, det hamnar saker på golvet. Ja. Och då har han sagt innan att så här, vi måste vara noga med att torka upp på golvet. Mm. Så innan han kom, jag höll på att städa halva huset, jag hade lagat mat, Nisse var hemma. Jag hade alltså sprayat yes på fläckar, för jag var helt manisk. Bara, fuck, nu har det blivit fläckar igen. Anton kommer bli sur, du vet. Man är så rädd.
Alltså man är rädd också.
Mm. Och så... apropå en rysk jävla docka.
Mm.
Då kommer han in till köket. Jag tycker att jag har fått bort de här fläckarna. Och han har sagt så här, åh vad fint det är hemma. Mm. Liksom, jag har städat.
Mm.
Och så går han runt där i köket och så sitter jag ändå så här, du vet, och bara en kall kår och bara så här, nej, nu kommer det. Alltså du vet, nu kommer han så här. Han bara, du, vi måste verkligen vara mer försiktiga med golvet. Och då skriker jag rakt ut, och Nisse sover vid det här laget så att ni vet, att jag klarar inte mer. Jag klarar inte av att leva så här. Och Anton är ju i chock. Så här, hur kan du bli så kränkt för att jag säger till honom fläckarna?
Det ryska dockan.
Och sen, alltså, och då är jag ju, så är jag bara tyst. För att jag är också så här, eftersom att vi har ju haft en historia av att bråka så mycket när vi var yngre, så har ju jag, försöker jag alltid tänka mig för nu. Jag skriker ju då, där klarar jag inte av att tänka, utan jag liksom, eller jag höjer rösten och bara, jag klarar inte av att leva så här längre. Och han är ju typ, men skärp dig. Alltså han blir ju så, liksom, det är ju par fettfläckar, det är väl inte hela världen. Så här, du kan inte vara så här lättkränkt, Hanna, det är liksom hans tolkning. Ja, och så går han därifrån, eller vi är helt tyst då, för jag orkar inte svara på det. Och så... alltså börjar jag grina. Alltså jag grin, du vet, så det är inte ofta man så hittar Hulken.
Jag också.
Ja, alltså jag bara sitter då vid köksbordet. Och så hör inte Anton det först. Jag tänker ju snart kommer han höra och då kommer ordet.
Man hör ju lite dåligt också.
Ja. Han kom hit och så vet du det, är han ute och vandrar och så kommer han och så han bara, va? Gud, är du alltså... Så det kommer ju direkt och ger mig en kram och bara, gud älskling, är du så här ledsen? Vad är det som har hänt? Så du måste berätta. sitta. Ja, för att jag är liksom, jag grinar ju så att jag inte kan andas liksom. Ja, och då så säger jag ju liksom bara precis så där, det är, det här var bara stråt som knäckte åsnans rygg. Så här, jag känner så här och så här och så här. Det här, alltså, för det är ju bara ett symptom på att jag vill inte, varför jag skriker, jag vill inte leva så här, är för att jag har då gått i flera veckor, precis som jag pratade om i förra podden, med att saker känns kanske tråkiga eller jag känner mig inte tillräcklig, jag känner mig som en usel person, jag känner att jag alltid ligger på minus i min relation. Jag känner att jag inte kan, och jag känner att jag inte är sedd på vissa sätt som jag vill vara sedd på. Och Anton känner också en massa saker, såklart. Och det är ju det här, de här småbarnsåren. Det är så, alla pratar ju om att det är jobbigt. Och det finns ju en anledning varför man pratar om det. För det är svårt. För att man har inte samma möjlighet att vårda sin relation. Och sen, men sen var det så jävla skönt då. För då var jag jätteledsen och bara så här, för jag sa exakt det Anton jag kände. Alltså verkligen utan... Och han, alltså det är liksom det, alltså man får ju verkligen kvitto varför man är tillsammans också då, för att han är så himla bra på att ta emot mig sånt.
Men
där.
Det där är ju, det är ju det där som är relation, att de kan ta emot det. Det är ju så man kan leva ihop fortfarande, att man kan vara 100% ärlig, för vi hade ju ett väldigt exakt likadant bråk.
Men det här var ju kul, för att det här, jag mässade väl dig dagen efter.
Jag hade haft mitt. Så var det, så exakt det var likadant. Du var som... inspirerad av mig.
Men
jag berättade väl i förra podden att jag har också inte, jag har ju varit liksom, ja men inte mått så bra heller. Mm. Det känns som att det var för mycket. Och så hade jag ju sagt till Johan, och för mig är det personlig utveckling att kunna säga att jag inte mår bra.
Mm, för det har inte du haft nära
till. Det hade inte jag nära till när vi var i vår relation.
Alltså du har inte haft nära som barn heller.
Nej, jag har inte haft nära som barn eller sådär. Så därför är det så viktigt att det finns i vår relation. Men jag måste verkligen ta sats. Och jag tycker att jag är så tydlig. Och så går det bara 2 dagar. Och så kommer Johan hem. Och så är han jag är jättetrött. Alltså jättetrött. För jag är en person som blir väldigt trött och kanske typ vill lägga mig vid 9.
Mm.
Och då säger han åt mig att jag ska först städa i köket.
Mm.
Och då känner jag, då bryter jag ihop.
Mm.
För då känner jag att han inte har... Kommer du ihåg att jag sa till dig att jag inte mådde bra? För det är ju också att inte jag kan ta hand om och hemmet. Det är liksom, allt det där hänger ihop för mig. Han förstår inte det. Mm. Att när jag inte har kontroll, det är då det går skit för mig. Mm. Det går skit för mig. Och jag har också försökt förklara för dig, för att jag behöver ditt överseende och att du ser mig.
Mm.
Och där, den sekunden när han bara säger till mig att städa köket, då blir jag som ett barn.
Ja, då har han inte hört
och sett mig överhuvudtaget.
Mm.
Och varför pratar du nästan så här, varför pratar du bara med mig när du ska säga åt mig vad jag ska göra? Mm. Varför enda gången du pratar om mig är när jag gör någonting som du inte är nöjd med?
Ja.
Då det är så här barndomskänsla.
Ja.
Och problemet är ju att för Johan är ju, det är ju exakt samma sak som händer om någon. När han ser ett stökigt kök är ju, du respekterar inte mig.
Mm.
Du ser inte mig. Du ser inte vad jag gör. Det är ju exakt samma. Det är bara ett annat sätt.
Mm.
Och det är ju väldigt... Och jag kan tänka mig att det är likadant för Anton.
Verkligen.
När de här fläckarna på golvet. Så här, du,
jag har sagt till dig förut.
Ja, du respekterar. Alltså, hur många gånger ska vi prata om det här?
Mm. Du skiter på mig.
Du skiter på... Ja, att det är ett kärleksspråk som man struntar i. Precis som att så här, jag känner mig absolut inte sedd. Och... Det är så sjukt, för att det blir ju så triggande, för det är ju precis den relationen som jag har haft med min mamma. Alltså hon är ju precis som Johan, att så här, våra bråk har ju alltid varit så här att man är respektlös, att man alltså hur många gånger ska jag behöva säga till dig?
Mm.
Och så känner man sig så här, ser du inte allt annat jag gör? Ser du inte att jag kämpar med massa saker?
Mm.
Och det är där så här min utveckling kommer då, ett så här, nu kanske jag kan säga, då tyckte jag ju så här, jag gjorde ju rätt. Jag bad ju om hjälp, jag sa ju att jag inte klarade av det. Och ändå så kommer du 2 dagar senare och själv, alltså typ så här, kritisera mig.
Mm.
Ja, och då vart jag också alltså ryska dockan, att det så här, han bara sa att jag skulle städa köket typ, och plocka in i en diskmaskin, medan så här, det var liksom trauma typ. Så här, du ser, alltså, det känns som att du ser ner på mig, alltså, jag trodde att jag hade bett om hjälp, alltså, för 2 dagar sedan så bad jag dig liksom, att du skulle,
och när det är så tufft att be om hjälp, då är det så hemskt då, för att det inte, och för han är ju han,
för han var det inte,
nej, han, för han var bara så här, vi måste plocka upp i köket.
Ja.
Det är bara snälla, vad det är liksom.
Snälla, jag är också trött, säger han till mig, jag är också jättetrött, det är hans svar, och jag bara För det, det handlade ju inte om köket överhuvudtaget.
Nej, det handlade om se mig och se att jag försöker be om hjälp och möt mig och mina behov.
Och det var ju också jättebra när vi pratade om det där. Liksom, det var ju skönt. Det var ju en sån bra urblåsning. Och jag menar, han förstår ju precis. Och så han fick ju också säga vad han kände.
Mm.
Och då kunde jag också säga så här, alltså det är också bra att prata om utan att det ska bli för privat, men också att det blir ibland måste man kanske också, i det här fallet så var det så att jag tror jag behövde påminna Johan faktiskt om vad det jag gör för att han tar det för givet och så bad de om ursäkt för att Johan har ganska alltså fritt i sitt liv om jag ska vara ärlig, han får göra ganska mycket.
Jag tror att det är så himla bra att prata om sånt där, för att man skapar ju alltid sin egen verklighet i sitt huvud såklart. Det är väl inget nytt. Och då går han runt med sin, och du går också runt med din verklighet. Att man har så här, jag tycker att det är kul när jag och Anton har såna urblåsningar, för att, som jag pratade om tidigare, att jag kan känna att saker är orättvisa i ens relation.
Ja.
Att jag då så här är jättekänslig för att det skulle inte vara jämställt till exempel. Och kan gå runt med det liksom.
Mm.
Och jag, ja men den, det är agget och bara så här, ja nu så som vanligt så är det jag som ska trösta här, eller som vanligt så är jag laga maten. Och sen så fort man har sån här urblåsning så får Anton lufta sin verklighet, sitt facit i huvudet, sin sanning. Och
man
jag får lufta
syn
min.
På varann.
Och så bara, just det. Så här, ja precis, man får syn så här, just det Hanna, så här, Anton gör ju faktiskt det här och
han
det här.
Han låter
och det här,
dig
det här.
Vara så här. Han låter dig göra så. Han är flexibel. Alltså så är det verkligen. Och man blir så mycket snällare med varandra sen. Alltså Johan har ju, alltså, åt båda håll.
Mm, mm.
Och ja, men det är ju sorgligt också. För att också det där, jag tänker med fettfläckarna på golvet.
Mm.
Handlar inte det också om, jag tänker bara i min och Johans relationer också här. Johan, det är alltid du som sätter agendan hur man ska leva livet här hemma.
Mm.
Det är ju lite så också, att det är du som bestämmer. Mm. Vad är det som säger att det här är rätt? Att man...
Ja, men precis. Men jag får ju också syn på någonting annat där. Att fettfläckarna för Anton är inte bara fettfläckar på golvet.
Nej,
utan det är också ångest över att ta hand om någonting som är väldigt dyrt. Mm. Ifall man vill sälja, vill vi bo kvar i ett hus? Mm. Hur ska vi kunna sälja om det hela tiden går så? Alltså det är hans, det är en stor...
Det är som...
Det är, alltså förstår, det är så himla... Tänk att fettfläcken är verkligen det största ryska.
Ja, men Florence har ju gjort en stor repa i parketten som jag måste stå på varje gång. Vad heter
det? Det är så jävla...
Som Johan kom in i vardagsrummet.
Du måste berätta om det. Berätta historien.
Nej, för det första får vi inte ha skor på oss i vad heter det, huset. Men det har...
ni får inte det för Johan.
Johan, nej. Mm. Eller fick inte. Nu är det ju vår och man går sig lite in och ut. Och Florence hade ju någon typ av så här sandal med grov sula. Ja, som det fastnade en sten över. Och vi har ju också, de har ju precis, de innan la in ett nytt golv i vårat hus. Mm. Så det är ju så här väldigt fint och nytt golv. Ja, så Johan är på från sig, ta av dig skorna. Sen ser jag att hon går in i skorna med skorna. Jag orkade inte heller då. Det var ju också, vi har inga möbler än. Kan hon få gå in med skorna? Vi ska ju städa.
Ja.
Nej, men då är det ju en stor sten. Och jag alltså den största repan som jag nu ställer mig på varje gång Johan kom in i vardagsrummet. Sätt den.
Jävla rädd.
Att ställa sig. Men hur ska det vara för mig nu att bo där? Ska jag behöva stå på den här?
Nej, men det är så hemskt. Det är mycket i vårt hus som har hänt.
Som du får ställa.
Jag köpte ett alldeles för dyrt köksbord.
Ah.
Som också, jag ljuger också för Anton. Och
vad det kostar?
Det kostar mindre än vad det gör.
Men har han inte googlat då? Det gör de ju alltid. Johan gör alltid det. För han litar ju inte på det. Litar inte på oss.
Men jag säger typ såhär, det var kampanj. Men
det var typ tvärtom såhär, expressbud. Jag måste ha det nu!
Det är verkligen så. Hemleverans. 1400 kronor. Ja, och så ritar ju Nisse på det bordet. Och det är såhär, jag tror att man skäms så mycket för att man har olika regler med sina barn.
Ja.
Jag är precis som dig, lite lösare i kanterna med sånt där. Sen kan man vara hårdare med andra saker.
Mm.
Men just med att så här, måste man ha underlägg varje gång man bålar. Måste man ta sig skorna varje gång man ska gå in. För att jag orkar inte heller. Jag vet ni hur det känns att vara lat.
Ja.
Eller lat, var liksom obrydd.
Ska jag börja ta av med skor bara för flå? Ja. Ska börja ta så
det är jobbigt.
Ja.
Ja, så sitter han ju och målar och så blir det ett stort rött streck på det här nya bordet. Ja, om det bara var det ni är. För barn gör ju misstag. Men föräldrar, mammor gör ju tydligen ännu värre misstag. När jag då tar en diskborste och skrubbar, för jag blir helt manisk för det här försvinner ju inte det här röda strecket. Så jag skrubba, hetskrubba. För Anton kommer hem om bara några minuter liksom, från jobbet. Jag bara, skrubba på det där. Och det går ju bort. Men bordet blir helt vitt.
Nej, ja, det blir som en... Jag fattar.
Det blir helt blekt. Så nu, alltså det är bara ner i bäddstugan. På med duk. Varje duk, varje dag. Hela tiden.
Mis.
Ja, nu är det duk.
Nu är det duk igen.
Då ska vi inte fisa köpa det här fina bordet som du betalar så mycket pengar för, Hanna. Nej, vi har duken på. Det är så mysigt och somrigt.
Ja. Men ska man behöva gå och vara rädd?
Jo, men vi lever ju liksom i alltså horror houses.
Men det är väl också för att man vet att det är horror. The haunted house on the hill. Det är inte att, eftersom man vet att det är deras, alltså att det blir så här automatiskt att vi kränker dem. Mm. Och vi vill inte det. Mm. Genom, alltså du vet, den här fläcken är ju så här. Ja, så då vi försöker hålla undan den här repan i parketten. Jag måste ju ställa mig på den så länge som möjligt. För att jag älskar Johan så pass mycket.
Ja,
så att jag... Så att jag får ju dölja den här så länge.
Men
för
vi är inte ensamma med det här nere. Jag vet, nu, det sitter ju, ofta kanske är det tvärtom. Att man är rädd att, alltså att tjejer är mer ordningsamma och så. Men jag har även andra kompisar. Det jag vet. Alltså det jag fick höra en historia om en bil som hade repats. Så du vet, det är inte...
Nej.
Och det är lossa som ingenting. Alltså, va? Det,
har du repat bilen?
Nej. Ja, va? Vad pratar du om?
Jag tänkte prata lite om min hjärna, och som också är lite av en rysk docka.
Ja.
För att jag är ju, du brukar ju skämta att jag är så mycket i mitt huvud, och det stämmer ju.
Mm.
Men det är också lite av ett problem. Det gör ju att jag, igår till exempel, så när jag bestämde mig för att jag inte skulle tänka någonting. Varje gång jag började tänka på typ podden eller på jobb eller bara för filosofera kring livet, då var det bort. Jag ville bara liksom vara i stunden med Blanche. Hade en underbar dag.
Ja.
Fick mycket gjort.
Ja, kul. Det är som när jag lägger från min telefon. Jag frågade ju en kollega som jag jobbar med mycket den senaste tiden. Ja. Alltså också en kille liksom. Mm. Frågade jag honom, jag bara, tror du att jag, nu när du har jobbat liksom tajt med mig några dagar här, tror du att jag har ADHD? Alltså bara svara din känsla nu.
Uh-huh.
Han bara, nej. Jag tror att du är bara väldigt mycket i din telefon. Jag tror att du är telefonfixerad. Alltså telefonberoende. Och det är så jävla enkelt. Alltså jag menar, den analysen kan ju vem som helst göra då.
Skönt när någon annan säger det.
Men alltså, vet du, jag har haft så mycket bra möten. Jag har slängt telefonen i en helt, alltså i en fåtölj under en kudde. Och bara så här, inte sett den. Och haft, alltså jag har varit så bra. Jag liksom,
ja men vad bra då, nu när vi ska, då, det är ju jättebra att vi...
Jag är ju verkligen...
Fast det kan nästan säga här i podden, Hanna, också. Att om jag sitter och pratar om någonting, nu, det här är ingen kritik, utan, men om så sitter du och börjar kolla i din telefon, för du kanske ska kolla ett mejl helt plötsligt så här.
Alltså, jag kollar inte ett mejl när du sitter och pratar, nej, men jag sitter och kollar på anteckningar.
Nej, men nej. Ja. Jag vet många gånger när du har försvunnit för att du börjar göra saker i din telefon. För att du har andra jobb.
Ja.
Men då försvinner man ju.
Det är så jävla otrevligt. Jag hatar folk som är så. Jag hatar dem. Usch! Jag skäller på Anton. Det finns ju mycket roliga TikTok och memes.
Har du sett den med Tobey Maguire?
Come on, let's get Spider-Man in here. Yeah. Tobey Maguire.
Det finns en jättekul när han går igenom en säkerhetskontroll. Har du sett den?
Nej.
Han liksom tittar mot paparazzin. Och då finns det en så här, så fort min fru har lagt ifrån sig telefonen och jag inte gör det.
Ja, det är exakt den jag menar. Ja, det är dem. Och så är det ju verkligen. Alltså jag får för mig att man inte ska sitta med telefonen eftersom att jag har suttit i 4
för
timmar.
Du mådde dåligt,
lägger ifrån mig den och så sitter Anton med den och bara Anton, att du ens kan ha telefonen när vårt barn sitter här vid matbordet bredvid oss.
Jag tror inte det är en av de vanligaste relationsspråken också. Varför sitter du med mobilen nu? Ja. När man själv satt med mobilen för 5 minuter sedan. Men man är klar, va? Ja. Då ska du också vara klar.
Ja. Då får inte du kolla något mer. Nej. Det är så jävla dåligt.
Det är det sämsta.
Ja, men din hjärna.
Ja, min ryska docka. Men då vill jag berätta lite om... För att jag skickade också en jätterolig meme till dig. Som jag alltså beskrivit mig så bra. Som hur min hjärna funkar. Den här hästen. Mm. Någon som försöker börja måla en häst. Och från början är det en otrolig skiss.
Ja, men, så blir det,
men sen så blir det till slut en 3-åring som har ritat en häst när den typ är färdig.
Alltså en streckgubbe häst.
Ja. För jag försökte göra någonting till podden, men jag klarade inte av att tänka färdigt en tanke. Mm.
Och jag tänker att det finns lite olika poddar. Till exempel en varje sak i sin podd. Där har vi tjejer som tänker hela varvet. Som klarar att tänka klart en tanke. Sen finns det också poddar med tjejer som inte tänker alls. Som är mer kanske i stunden bara.
Mm, mm.
Också härligt. Mm. Och sen så har vi som försöker tänka. Men orkar inte göra klart.
Nej, vi orkar. Vår podd är verkligen en halvritad skiss. Ja.
Bara stora, vackra penseldrag och sen...
Eller vad fan vet vi?
Ja,
alltså så.
Dingel. I alla fall, det här, nu ska jag berätta om min lilla ryska docka som jag försökte få ihop någonting.
Mm.
Och det började med att jag såg den här Stefan Nilsson-dokumentären.
Mm.
Beskedet. Vilken otrolig mus.
Jag tycker att det är helt sjukt att du sitter och ser så sorgliga grejer. Alltså. När du också mådde psykiskt dåligt.
Men, ja, men för mig så är... Jag tycker att våga känna saker, då är jag ändå nära mig själv. Mm. Värst är det när man inte vågar, tycker jag.
Ja, det är sant. Det är sant. Jag vågar...
Att våga erkänna för sig själv att man är ledsen, besviken eller så. Det, då är man ändå... Alltså, det är inget farligt.
Ja, men
det är
då,
bättre.
Men då är du inte... I det mörkaste.
Nej, nej.
För när man är i det mörkaste,
då vill man ju inte.
Då flyr man ju.
Men det är exakt. Så jag menar, jag tycker att det är ett hälsotecken att
våga
se saker.
Ja, det är sant. Ja, men i alla fall, han fick ALS-musiker. Skriver Skärgårdsdoktorn melodin.
Ja, och för bara en liten snabb...
Bland mycket annat.
En snabb avstickare. Men i början så får man bara se vilken otrolig musiker han är. För han berättade när han skrev Gabriellas sång.
Ja, just det. Har han också gjort.
Och så berättade han att liksom hur han byggde upp den, att han bara började med ett hjärtslag. Det är ju ett hjärtslag som går genom hela den låten.
Dun.
Och sen kommer och det är bara så gud, och den låten, man kan inte lyssna på den utan att gråta.
Mm.
Och sen så har han gjort Skärgårdsdoktorn, och sen har han också gjort en av mina absoluta favoriter, för att han har gjort intro till Lotta på Bråkmakargatan.
Oh.
Och det finns ju någonting med det, alltså man ser den här lite truliga fyraåringen. Ja. Alltså den slingan, det är ju ett truligt barn.
Ja.
Skärmigt, truligt barn. Och samma sak som man ser med Skärgårdsdoktorn, det är nästan så här: hur kan man göra musik där man ser det så tydligt?
Mm.
Alltså vilken otrolig musiker. Ja. Mm. Fantastisk. Och jag kan verkligen rekommendera den här väldigt finstämda.
Finns på SVT Play.
Ja. Men då så säger han, pratar han lite om sin uppväxt.
Mm.
Och så sa han så, han var uppe i typ Jukkasjärvi, alltså jättelångt norrut.
Mm.
Och så sa han att det fanns inget språk för känslor där. Om det var liksom sin uppväxt.
Mm.
Och jag har tänkt, det är liksom en sak som har återkommit just i det här när män pratar om känslor.
Mm.
För det fick mig också då, började jag, då när jag satt och tittade, nu började den ryska dockan, så tänkte jag också på den här... Freaky-låten som heter Man.
Mm.
Och i den sjunger han så här: man letar efter ord, men man vet inte vilka som finns.
Mm.
Och så börjar så här, det är ju väldigt mycket om så här, jag tänker nu med alla de här fotbollshuliganerna och så, det är ju väldigt mycket prat om manliga känslor. Och så börjar jag tänka att när jag pluggade psykologi, så kom jag ihåg en studie så här, det finns ju ingenting som säger att män och kvinnor känner ju exakt samma emotioner under dagen. Alltså, vi känner exakt samma saker, vi har exakt samma känslor under dagen. Liksom. Men att vi tjejer pratar ju om det mer.
Mm.
Vi ska ju sätta ord då på allting.
Mm.
Och då började jag också tänka på att, men för varför män då, i den här studien kom jag ihåg, var det varför män inte pratar om sina känslor, ofta för att de känner att de inte ska lägga över på någon annan.
Mm.
Det är ju liksom inte så här att man inte vågar, utan jag tror att det är verkligen nästan så här omtanke.
Mm.
Jag ska inte tynga någon annan med min skit.
Mm.
Och då börjar jag tänka lite också på det här med relationer, att vi lever ju ett patriarkat, men man skulle ju också kunna tänka då att just att vara i relation, där är det ju verkligen kvinnors normer som gäller. Det ska pratas. De ska anpassa oss efter oss.
Mm.
Ni ska prata. Att, liksom, du är inte en bra person för du inte har de här orden, typ. Det är ganska lätt att känna sig dålig då, tänker jag, i en relation där det är ofta kvinnliga normer som styr. Alltså, håller du med att det är lite så? Att det är norm, alltså hur alltså ja, det är en tanke. Ja, alltså, det skulle, ja, ja. Alltså det är bara en tanke som jag fick då.
Ja, men verkligen. Jag så är det ju, men jag funderar på vad utgör en bra relation om det inte finns kommunikation.
Mm. Alltså, men måste allt kommuniceras?
Nej. Men mycket.
Ja.
Tror jag. Alltså, vad är det att ha en relation med en annan människa då? Och tänka på vad är det som går snett för killar. Jag tänker ifall man skulle anpassa sig liksom, ha ett mer manligt sätt att kommunicera i relationer. Absolut, det kan jag tänka. Det skulle ju typ jag skulle behöva lite mer sånt. Det sa ju till exempel vår parterapeut med att jag inte behöver säga allt jag tänker och sådär. Men jag tänker, det är ju alltså, så som män kan må, eftersom att relationer skapar ju väldigt mycket känslor. Och komplicerade känslor. Det är svårt att vara nära andra människor på det sättet som en kärleksrelation är. Och när man ska leva så nära, då måste man ju ha verktyg för att kunna liksom komma överens om saker. Mm. Man måste kunna kompromissa och så vidare. Då måste man ju ha ord, kanske.
Ja, man måste ju ha ett språk.
Ja.
Och då är det ju hur får man det där språket då?
Precis.
För jag håller ju med. Alltså, vi måste ju prata, men man kanske, det var bara... Då kanske det vart ytterligare så här, det är kanske ganska svårt att vara man då.
Ja,
vi ska ur det perspektivet.
Ja, verkligen.
Ur det perspektivet att i relation till andra, framförallt kvinnor då kanske, eller män som lever med män måste ju också lära sig. Ja. Så. Men det var bara en tanke. Och framförallt så tänkte jag på det här, den här känsliga mannen. Att ibland så blandar man ihop det med feminism också. Det har ju bara med att bli en bättre människa. För man blir inte bättre feminist för att man gråter och är känslig.
Nej.
Det vet vi ju sedan tidigare. Jo,
tack.
Och då började jag också helt plötsligt, då skulle jag försöka tänka klart. Men det här kunde jag inte göra. För då började jag tänka på en scen i Fleabag, säsong 2.
Också en skitbra. Jag började se så mycket klipp från Fleabag nu på min For You-page.
Och då var jag tvungen att gå tillbaka och vara så här. Men det är när hon träffar den här, alltså... Hon är på ett event och så är det liksom en som är så här best woman in business och så pratar hon med vinnaren. Och så börjar de, så säger hon så här om att vara kvinna. Mm. Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pain, sore boobs, childbirth, you know. We carry it with ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it out. Och då menade hon att så här, vi kvinnor, vi föds med smärta.
Mm.
Men alltså att män då måste starta krig. De måste ha hårda sporter. Mm. Vi kvinnor föds med smärta medan män måste
söka den utifrån.
Ja, utifrån. Och de blir fotbollshuliganer. Eller, och att när de väl också hittar det här känslosamma, då är det typ... Jag tänker när Alex och Sigge... Att de liksom blev så populära bland unga killar. Det var ju faktiskt att de också pratade känslor. Mm. Det var som att det öppnade upp nya dörrar.
Ja,
medan de bara gör det vi kvinnor har gjort genom alla tider.
Liksom. Men killar kan inte lyssna på tjejer.
Nej.
Eller så.
Nej. Men det är också att det blir så här stor konst.
Mm.
Och då så här, då blir jag så här, men gud, då blir det ju också så här Stefan Nilsson. Så här, vilken tur att du fick ett språk då i din konst. Ja. I din musik. Mm. Eller att man, de så här står och skriker där på fotbollsmatcher. Och då öppnades en till docka. För då kom jag på att tänka på en Instagram-inlägg som min kompis Oscar har skrivit. För han är riktig fotbollsgalning.
Mm.
Och han är en så otroligt lugn och underbar person. Mm. Alltså sansad. Och så här skrev han så här. För att han hade varit i Rom och såg... eller den kanske inte var i Rom, men alltså de var Europa League. Jag vet, det är ändå fotbollsmatch då han hejar på Roma. I min uppväxt har känslor aldrig varit något man pratar om. Jag har alltid hållit allt inne och försökt framstå som stabil och cool så jag bara kan. Men vid fotbollsmatcher med Roma känner jag mig som en superhjälte. Jag skriker och skränar på ett aggressivt sätt. Och min sambo blir nästan orolig varför inte grannarna ringer på polisen. Jag är vanligtvis en väldigt logisk person som är blyg och tänker strategiskt och älskar att lösa problem. Däremot så fort en fotbollsmatch med Roma startar så förvandlas jag till en högljudd huligan. I mitt huvud så slungas jag mellan paradis och helvete och jag känner mig trygg i att få vara helt galen i 90 minuter.
Mm.
Jag kan glömma världen och bara få vara den mest primitiva versionen av mig själv. Och sen så står det massa och sen så är han ju på den här matchen och det är bara första halvlek men tårarna brister ändå. Jag försöker gömma mig på toa men tårarna rinner bara rakt ner. Jag tänker på min morfar, min bästa vän som jag saknar och som gick bort för ett par år sedan. Hans liv som arbetsinvandrare var väldigt hårt. två jobb, knäcka skiten ur sig med olika sjukdomar och ett svenskt sjuksystem som tog hål på honom. Sjukhusen tog hål på honom. Men det fina var att varje söndag när Roma spelade så var allt bortglömt och det var det enda som betydde någonting. Och jag gråter för morfar att han aldrig får uppleva det här och att jag saknar honom. Och då kommer jag också på att gud vad, att vara en känslig man är en klassfråga.
Mm.
Vad hjälper det att vara en känslig man när man sliter på ett jobb eller alltså har dåligt med pengar eller är sjuk?
Mm.
Alltså det var så här, då blev det helt plötsligt den här känsliga mannen som också så här, vad finns rummet för den
det finns ju
i klass?
Nej, alltså, det finns ju kanske de där 90 minuterna då,
ja,
som blir livsviktiga.
Mm.
Oh, jävlar vad fint skrivet av honom. Och det där är ju någonting, ja, i den där ryska dock,
ja,
som jag inte har tänkt färdigt på.
Ja, nej.
Nej, men det där förstår man ju. Liksom, vi pratar ju, det är ju en känslig fin kille som jobbar på rappkontoret,
ja,
som, är han djurgårdare eller?
Ja, han är djurgårdare.
Och vi pratade lite om huliganskulturen för ett tag sedan.
Skrattar vi åt dem
så mycket? Ja, men och man blir ju jätte... Det är för att man själv blir rädd. Så det, är så här, det är inte konstigt, killar i grupp och så vidare. Ni vet ju, folk, killar som skriker, det är obehagligt. Mm. Men det är väl i brist på annat då. Det är väl i brist på ord och andra verktyg. Och då, som han skriver då, ifall det är de här 90, han är helt trygg med att vara den mest primitiva av sig själv för att han gör kanske inte illa någon.
Nej.
Alltså han gör inte, det är ingen som tar skada i
Nej.
Det där. Det är liksom, det är så banalt som att det är ett gäng män som ska in en boll i ett nät liksom, och man får känna allting under. Och
paradis och helvete.
Ja, och det är det man har fått lära sig. Det är det, för man har haft fotbollen, det har varit det som har varit okej. Okay. Man har sett sin pappa eller sin morfar då grina till det. Det är där känslorna har fått funnits under de här 90 minuterna. Kolla på avskedet av Zlatan nu förra veckan. Hur många killar var det inte? Jag kom till kontoret. Det var
sitter liksom, de
och
grinar?
Ja. Och även liksom min egen kille som inte ens har kollat så mycket fotboll alls. Han var ju också helt såhär, man har ju vuxit upp man liksom. Och det,
jag
ja,
bara,
du vet.
Skönt.
Nej, men och det är såhär, det är ju någonting i det som är kanske lite fint också. För såhär, det är ju det är fint på så, det är både fint och sorgligt. Det är fint på så sätt att här har det funnits ett fönster för er och få känna och man får känna saker utan att vara fjollig eller vara en jävla liksom tunt. För man till sport får man ju faktiskt grina. Men det är ju sorgligt på så sätt att fan vad synd att det är liksom bara det fönstret ni har. Vad jobbigt. Alltså jag menar, när du, hur ofta kan inte du och jag känna oss 100% primitiva med varann?
Ja, alltså jag kände bara så här ännu mer. Alltså som jag säger så här, när jag läste som det där, när jag tänkte på det där med Fleabag, att vi kvinnor är födda med smärta. Alltså jag menar så här, nu börjar jag förstå sån här som typ jag krigsmålningar i mensblod i ansiktet typ. Alltså man är verkligen så här alltså jag kände så att man skulle kunna bli ännu mer som kvinna, ännu mer primitiv.
Jo, för man är liksom ett slav under sitt primitiva och sitt djur.
Ja.
Det djuret man är. För det går inte att undgå liksom en menscykel som är kanske det mest primitiva vi har.
Exakt,
liksom,
och att man nästan borde alltså, så här, istället för att motarbeta det, att försöka ställa sig i ledet, så helt plötsligt kände jag så här också bara, ja men vi skulle också alltså så här, det finns ju någonting primitivt som jag är intresserad av att utforska ännu
precis,
mer. Alltså,
precis, faktiskt. Vart är våra primitiva, 100% primitiva fönster?
Ja.
Men det jag tycker liksom att killar kanske inte skulle behöva det där fotbollsfönstret och vara så där primitiva då, ifall de hade fler ord.
Exakt. Och det var ju som, så här, återigen, att det blir som en klassfråga. Alltså att man kan unna sig att vara det också. Var finns utrymmet att vara den här känsliga mannen?
Mm.
Och det har som sagt ingenting med feminism att göra när jag pratar om det nu, alltså faktiskt, utan det är nästan bara för att få vara en trevligare människa ju. Alltså,
jag har bättre relationer och må bättre själv. Men det har väl med feminism att göra, kan jag tycka. Och så jag menar, det är väl...
Jo, absolut. Ja, men jag tänker, man blir inte, jag menar, men det blir
man blir inte en bättre,
man blir inte jämställd person för att man är en
man
känslig
inte,
man.
Så här,
man
får du menar, så här, killar ska inte ha en klapp på axeln och
nej,
så här, bra jobbat i jämställdhet.
Nej.
Men vad heter det? Jag har tänkt mycket på killar och ord faktiskt. Vad kul att du tog upp den, att öppna den ryska dockan. För jag har funderat på att vissa killar har ju väldigt mycket ord, men inget mer.
Nej, jag vet.
Det finns ju den typen
av
killar också. De
är jättefarlig kille.
Det finns verkligen en killtyp som jag är ganska lätt charmad av. Som jag tror jag inte ensam om var. Alltså det är så lätt.
Nej, det
är för killar. För det är så
här, har
för
vi
killar,
pratat om den här killen? Du blir så sedd eftersom det är ovanligt att ha så många ord. Och den här typen av kille blir större, alltså den här känsliga då.
Mm,
som sagt, det är också en klassfråga.
Mm.
Att vara en vältalig man med nära till sina känslor. Mm. Kan man säga det då?
Mm. Men då blir jag lite så här, varför... För det är ju som du säger, de är ju lite farliga för att de är manipulativa.
Mm.
Och det är lätt som kvinna att så här... Jag blir sedd, det här vi pratar om då. Alltså,
ja, mitt liv skulle vara enkelt om man levde med en sån här person.
Ja, som alltså, det är så här, vi är så lika.
Mm.
Och han kan prata som
vi
jag.
Vilka samtal.
Vilka otroliga samtal. Sen inser man ju ganska snabbt att ord är ju också bara ord.
Jag är ju, i min och Johans, det är ju handlingarna.
Ja, men det är
handling,
ju,
handling,
det är
handling.
Det är så jävla sexigt med handling.
Ja.
Alltså det, Det finns ingenting som...
Blanche slog så mycket nu när du sa det. Hon håller med.
Bra Blanche. Du tänker på pappa.
Ja.
Nej, men... Och det där... Så då är det så här... Det är väl inte ord killar ska ha då, riktigt. Utan, eller det är ord för att sätta ord på sina egna känslor, ja. Absolut. Det är väl vad man använder orden till också förstås. Ja. Men det är också... Det handlar väl om att... ifall man vill... Så här, om man bara ska summera lite, det här är ett rarigt samtal och kanske mycket som ryms i den här dockan.
Ja.
Då. Men så här, det farligaste som finns är ju en kille som mår dåligt och inte har några verktyg. Ja. Han är farlig för andra, han är farlig för sig själv. Mm. Det är bara kolla på självmordsstatistiken och så vidare, det här vet ju ni. Men så då vill man ju då att män ska ha verktyg till att ta hand om det, allting som finns inne i kroppen. Som är jobbigt, vad det nu kan vara, ångestkänslor eller liksom prestation och ja, men, att vara människa, det som är jobbigt med att leva helt enkelt, och bara ha andra saker, andra verktyg än det där 90 minuters fotbollsfönstret, för det tror jag inte ens räcker, och det kanske inte heller ger svar på så mycket, liksom. Det kanske inte bara handlar om att få skrika ut någonting,
det är bara
någonting.
Primitivt kanske just
precis,
utan att...
och grina kan ju vara skönt liksom, det vet man ju, men man kanske behöver liksom ett annat bollande med andra människor och så. Så det, egentligen är så här, killar som har mycket ord, är de, jag tror inte att de mår bättre än andra killar. Jag tror liksom bara att de har lärt sig, jag tror bara att de har lärt sig prata. Jag vet inte fan, vad är det de behöver? De behöver ju bara våga, inte att vara modig och nära sig själv typ.
Mm.
Alltså det är väl, alltså, så att, är det någonting jag missförstår här? Alltså är det... Förstår du vad jag menar?
Ja.
Alltså, för de här killarna som har mycket ord som både du och jag har stött på,
ja.
Som liksom, man känner sig så jävla sedd.
Ja, för då skulle man ju kunna återge min första tanke att det här, de kvinnliga normerna i en relation då, att man ska prata mycket, de uppfylls ju på 100%.
Mm, mm.
Men sen så oftast är det de säger matchar ju aldrig med det de sen gör.
Nej, precis.
Tycker jag. Att det är det som är chockerande.
Ja.
Att man kan ju måla upp sig själv så himla stor då.
Precis, och sen så är det bara mycket snack och ingen verkstad.
Exakt så.
Så det de behöver är väl liksom det är väl mod att vara liksom nära sig själv och vara dålig eller se sig själv för där man är och liksom sina tillkortakommanden och försöka jobba på dem. Typ.
Ja.
Jag vet fan.
Som sagt, orka inte tänka färdigt.
Nej.
Men det var många tankar som dök upp.
Ja, det var det.
Men det där är en vanlig, nu var det där lite intressanta grejer, men det där är en vanlig dag i mitt liv. Ingenting blir färdigt.
Nej, men tror jag någonting blir färdigt mitt. Du kanske har en diagnos, jag har en telefon. Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kall med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, Då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Du såg en luftballong igår.
Vet du,
alltså, vet vad jag är traumatiserad av?
Luftballonger.
Säger jag så Pippi tycker jag att det är så jävla obehagligt med en luftballong.
Ja,
när man var barn.
Med vulkanen.
Ja, alltså det var vulkan.
Hon åker in i en vulkan.
Är det det hon gör? Jag tycker att det bara var så jävla läskig film, hela den där Pippi på rymmen. Alltså så
nej,
mörk och...
Pippi på rymmen, det är väl...
Vad gör hon då? Det är i alla fall en av filmerna, det är ju inte Pippi-serien va?
Nej, det är precis, det är när de är och ska rädda pappan från sjörövare. Pippi.
Ja, ursäkta att jag kollar på mitt snor, men jag måste kolla vilken färg det är för jag är på väg att bli bättre.
Nej, men då skickade jag en bild. Då,
helt vänta, jag håller på att snyta mig för helvete.
Men jag trodde att han kunde... Just det tas ju upp i den här mikrofonen också. Jag trodde att han kan väl bara muta den där.
Ja. Ja, kör nu. Du såg en ballong igår, skicka en
som,
bild.
Som landade... Alltså, det måste ha blivit fel.
Det blir alltid fel. Ja.
Och då så skrev jag till dig. Det verkar väldigt godtyckligt. Det känns som att det är hobbymän som typ står med en kompass och slickar på fingret typ.
Det är jätteskumma som har luftballong.
Ja, alltså intresse för luftballong. Det är så godtyckligt.
Du vet vad det känns som? Det
ingen vetenskap.
Det är liksom män som inte kunde bli piloter. Du vet vad man brukar säga om väktare och poliser.
Ja.
Det är luftballongsförare. Jag har alltså alla, alltså något undantag som åkt luftballong.
Och det blir fel.
Det har blivit fel. Alltså Edvin har ju åkt det för...
Ja, du var ju också i Täby.
Ja. När du skickade den här bilden igår, då var jag tvungen att googla luftballongsolycka. Vet du, alltså varje år, det är liksom, det var kanske, från 2022 var det kanske 25 rubriker bara i Sverige. Luftballongsolycka. Det är inga stora skador, men det är ändå så här, det är trauma.
Ja,
förstår man, i luften.
Jag tror att de här fick landa liksom på, jag bara, är det en liten fotbollsplan? Alltså det kan ju inte vara, det är så otroligt små marginaler. Och så är den så stor den där. Och så måste det ju vara, jag tänker korgen kan väl välta när de, jag såg ju också en krasch i Hagaparken när jag bodde.
Nej, men, alltså.
Den välte ju. När de landade, bum, 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 typ. Inte, nej, jo, men det var
jätteobagligt.
Och så skrek liksom. Ju alla. Bara att höra, alltså, också primitiva skrik. Ja, det vill man aldrig vara med om.
Jag hörde ju Antons primitivaste skrik i förrgår.
Sant.
Nationaldagen, satt och åt middag ute. Nisse ramlade ner från bänken, ner i ett hål med huvudet var den håller på att bygga om altan.
Och jag såg ju inte det här, för det var andra sidan bordet.
Du hörde bara.
Så jag hörde liksom Anton skrika. Alltså han för
sa, skrek han Nisse eller bara eller?
Rakt nu ut så här. Aah! Alltså så.
Nej men gud.
Oj förlåt Blanche.
Åh nej.
Och då var ju jag så jävla rädd. Och Nisse blev ju. För pappa skriker ju aldrig okej. Okay. Alltså jag är ju hela tiden så här.
Akta, passa.
Men att Anton skrek. Då hade han alltså, han beskrev det som att han såg Nisse, var huvudet satt fast i liksom mellan altanen och en sten typ. Och kroppen var böjd åt fel håll.
Oh.
Alltså han fick så ont i, alltså Nisse, eller Anton trodde ju typ att han har brutit nacken nu.
Oh.
Ja, det var jättehemskt.
Ja, det är
alltså,
så hemskt.
Vi, han gör ju, oh, Nisse.
Nej, bara som jag säger, de är byggda för att hålla länge, de är byggda för att hålla länge.
Jo, det var ju det pappa sa när jag ringde pappa då, alltså panik. Ja, det är läskigt med vuxna människor som skriker som inte ska skrika. Ja.
Jag är också med om en sån flygplans alltså incident när folk skrek rätt ut.
Nej, det folk då knip alltså.
Nej, tror du jag skriker?
Nej, men jag, vet du nej, till och med inte jag skriker. Jag skriker inte ens på flygplan.
Mm.
Tänk dig.
Det var så hemskt skriker, för då satt jag bredvid, jag flög själv och då var det också en främmande man som greppade min hand.
För turbulens.
Nej, men det var ett otroligt fall.
Ja, ah,
alltså det blev något,
det är ju läskigt. Ja, ja, man kan ju bli, alltså jag har varit skiträdd när jag flyget, alltså turbulens och när vi skulle flyga till Guatemala och skulle ta något litet propellerplan och man trodde man skulle.
Jag tycker turbulens kan vara lite skönt, ja.
Ja.
För man somnar ofta in. Så.
Ja, men, och för att jag tänkte, men jag menar, man får ju inte skrika på plan. Sen är det klart att man kan inte hålla sig.
Nej.
Men det där att ta, jag vill berätta om när min hiss startade i San Francisco.
Var det någon som tog din hand då också?
Jag gjorde ju det då. Där var ju tecken på att så här, flygplan. Det måste vara att jag inte är tillräckligt flygrädd då. Att jag inte skriker då. Jag pluggade ju då 2 veckor engelska i San Francisco.
Nu.
Ja, det är en historia Blanche inte orkar höra. Mm.
Samma gamla.
Samma gamla vanliga. Ja, jag pluggade ju 2 veckor engelska i San Francisco 2013. Och det är lite ensam, hade en livskris även då. Men vill inte, jag gör också lite halvdant, inte borta länge. Jag behöver 2 veckor, känner det bra. Då var, där vi pluggade var på 13:e våningen i en skyskrapa. Och så, ja, hissar är obehagligt liksom. Och så gick alla in i hissen. Och så märkte jag, stod där i hissen, att vi är för många här. Alltså det här står ju liksom att vi får 9 pers, vi är 13 kanske här nu. Alltså jag, ja. Men man försöker ändå så vara chill. Och i den här skyskrapan var det också andra, alltså kontor med liksom affärsgubbar i kostym. Ja, så stod jag där. Det var andra dagen i skolan också.
Mm.
Så jag kände ju ingen. Men det var ju liksom folk i min klass som var med där. Typ så här, folk från Sydamerika. Och, ja. Som jag inte, jag liksom, kunde inte kommunicera riktigt med dem. Men så vi i alla fall så står jag där och känner bara så här, fan, vi är för många här. Oh, ja. Jag kommer ju absolut inte våga säga något. Ja. Och så börjar vi åka. Och så åker den jättesnabbt plötsligt. Så här, zhung, och så stannar den tvärt så att alltså, man ramlar hissen. Och jag känner bara, va? Och då är det någon som säger så, wow, oh my god. Någon så amerikansk man. Bara så, okay. Ja, och så börjar de småprata med varandra. Och bara, så hur länge ska vi stå här? Lalla, oj, har den stannat nu? Ja, och så trycker de på massa knappar. Och då börjar den åka upp igen.
Mm.
Och sen bara faller den ännu mer.
Mm.
Och så där gör den kanske 3 gånger. Och alltså sista gången jag gjorde det, då trodde jag på riktigt att så här, nu kommer jag dö. Så då tar jag tag i en av de här kostym, för jag såg liksom bakom honom. Och sen när vi, alltså bara av ren reflex, så jag tar hans axlar och bara skriker så här: oh my god!
Call 911 now!
Oh my god! Också på engelska, det är töntigt. Ja, och han var så här, oh, okej, okay, it's cool, så här, och jag stod där och hyperventilerade och försökte spela Candy Crush, tänka på något annat. Ja, för en lång historia kort, så kommer det ju då ett gäng brandmän med liksom sådana släggor, för att vi stannar ju då mellan 2 våningar och den får hålla på att bryta upp den här historien då. Och så till slut kommer vi ut och liksom allting blir bra, men sen, alltså jag kan inte heller gå 13 trappor upp, så jag måste ju fortsätta ta den här hissen varje dag då, de här 2 veckorna. Men jag blir också skolans hissvakt. För då är jag typ så här: I got stuck in this elevator yesterday, so we can only be 9 person in here.
skulle så liksom skiffla ut folk och bara så här.
Stopp, stopp, stopp.
Stopp, så tänkte min oroliga blick på. No. Go, så här, no more people in here, please. Thank you. Ja. Men då minns jag också att jag, så här, den, alltså att jag hade sån dödsångest där, det, alltså när den störtade. Så att jag minns att jag gick ut ur den där och så här. Och då man så här först bara så här skrattade lite med sina klasskompisar. Bara, det där var sjukt typ. Sen minns jag att jag satte mig på en trottoaren ute och bara ringde mamma och pappa och bara grinade. Jag trodde jag skulle dö nyss.
Åh gud, vad hemskt. Mm.
Så det är inte kul när man är med om sånt där. Mm. Och skriker rakt ut.
Nej, det är inte.
Och framförallt när man också såg oron i de här trygga kostymmännens ögon. Det var ju då jag började bli rädd. Ni ska väl, ni är för fan kostym på er. Var
trygga.
Det är
därför det är så jobbigt att vara man. Ja.
De har aldrig möjlighet.
Ut och skrika. Oh my God!
De har ju aldrig möjlighet. För det finns alltid en kvinna som behöver stå och skrika. Oh my God. Och kanske är det här historien.
Med mensblod i ansiktet.
Ja, som säger någonting mer än vad ens våra tankar gjorde.
Kanske. Mm. The Russian doll.
Nu kommer vi till kärnan. Mm. Tack alla som lyssnar på Surret. Vi tycker om er. Fortsätt rita halvfärdiga hästar ni också. Ja. Eller kanske få klart dem. Det vore ju kul.
Love you all.
Love you all. Nu ska vi jag gå och kissa och sluta med puss.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.